Från 78 så började ni använda KSMB, eller?
Jag tror det.
Ja.
Det var ju... Det var en kombination av att vi fick en... Jag är ju, man kan säga, halvitalienare, eller både och.
Mm.
Och Stepan har ju spansk bakgrund. Mm. Och sen hade vi med Juan Avila då, som också hade spansk bakgrund.
Okay.
Så vi hängde ganska mycket på något som hette Spanska klubben.
Mm.
Som låg på Fridhemsplan.
Ja,
och det var ju en typisk så här, halvsydamerikansk, halvspansk vänförening med ganska mycket musik och dans och fester. Och de ville ha ett band på nyårsafton. Och då hade vi spelat, förutom då Skärmens punkensemble som var mer en ganska studikos pruttrolig grej liksom.
Mm. Mm.
Så hade vi spelat en gång i Skärholmens fritidsgård. Något kaosartat. Men då var vi, vilket sen kommer att bli ett signum kanske för resten av många av våra liv, det var ju att vi då räckte upp handen på Spanska klubben och sa: vi har ett band. Vi kan spela på nyårsafton.
Och jo, visst hade ni det typ, eller? Ni satte ihop det där och då satte ni ihop det liksom.
Ja, vi hade ju liksom ett ganska spretigt gäng.
Ja.
Men då kom namnet, för att då kunde vi bara inte säga, ja, vad heter ni liksom? Vi fattade att de ville ha ett typ klassiskt rockband med lite danslåtar och lite underhållning. Det var inte riktigt vi. Så vi kunde bara inte säga Skärmens punkensemble. Så då hade vi en... Vi hade lyssnat ganska mycket hos varandra när vi skrev låtar på olika skivor. Vi snodde ju mest låtar då.
Mm.
Och då hade vi lyssnat på Kjell Arlinge Forssell.
Hemma hos
som hade en, ja, exakt. Och där nämnde de någon gång, på lite ironi, att Kurt Kjune med Berit, tror jag det hette. Men vi kom ihåg det lite fel.
Ja.
Det skulle ju de tycka då var ett klassiskt, så här, typiskt dansbandsnamn.
Ja.
Så vi drog till med det bara. Ja, men vår band heter Kurt Kjune med Berit. Det lät bra.
Det är skitbra.
Så de bara, okej, ja, men då får ni spela här då.
Ja.
Och sen var det faktiskt ganska bra, för de förstod ju att vi var småkottar och gjorde så gott vi kunde. Och de var snälla, och vi repade faktiskt in lite så här Beatles och Stones-låtar och lite sånt. Och sjöng på svenska i för sig allt.
Men du, hur kommer uttrycket vrålrock då, Micke? Var kommer det ifrån?
Så här var efter vi hade haft den här Kurt Kjunes med Berit-konserten på Spanska klubben, då tyckte de att fan, ni var ju bra liksom. Det här var skitroligt.
Mm.
Och då började några fråga om vi ville komma och spela. Jag tror det var på några fritidsgårdar och sådär. Som var på den här klubben. Och då fick vi lite huvudbry. För vi kan ju för helvete inte heta Kurt Kjune som ett Berit liksom på riktigt. Och då kom Robinson Band ut som en tanke. Deras skiva kom ut.
Mm.
Och hade med en sån här spraymall. Så det stod TRB. Vi bara, shit, det är coolt att förkorta. Det är lösningen. Så vi kallar oss för KSMB. När vi ska vara liksom coola. Och så kallar vi oss för Kurt Kjune med Berit. Om vi får fler såna här töntgig. Och då kom det här med att spraya. TRB inspirerade oss. Och vi hade inga sprayburkar och sånt där. Utan vi körde spritpenne. Och då kom det så här, vi ville egentligen inte kalla oss själva för punk, för vi tyckte det var lite töntigt då, med det här med att färga håret, och det var lite liksom teater. Vi var inte så liksom, vi var mera förortsungar, invandrarungar, alltså täckjackor, träskor, slitna jeans. Men jag vet inte om det låter löjligt, men vi var mer liksom typisk Stockholms förorts arbetarklassungar liksom.
Mm.
Bara allmänt slitna liksom.
Ni ville inte riktigt förknippas med punken då? Eller på
nej, vi tyckte det var lite teater liksom.
Mm.
Och det var främmande att klä ner sig. Och, alltså, vi hade tillräckligt trasiga kläder för att behöva köpa trasiga. Alltså, vi klädde oss så fint vi kunde. Mm. Och det var ändå rätt trasigt.
Mm.
inte riktigt kännas vid det. Nej. Och då skulle vi hitta på något annat namn. Att vi är inte punkrock. Vi bara vrålar rakt ut. Vi ett tag funderade vi på att kalla oss för primalrock.
Ja, det var det bra. Ja.
För vi bara skrek rakt ut liksom och gjorde av med en massa aggressioner. Jag boxades ju då.
Ah,
typ 4-5 dagar i veckan.
Okej, ja, det har nog läst någonstans.
Så det här var som ett alternativ liksom till att det här är bättre. Farsan var jävligt sur på mig för jag gick på boxning. För han tyckte att det är liksom... Det är sista droppen innan knark, liksom att man går och utsätter sig själv för slag mot huvudet.
Oj.
Ja, han var väldigt... Min farsa var ju... Vi var invandrare, så att vi hamnade ju liksom förortsgetto bara därför. Men farsan, han var ju... Han skrev ju poesi och skrev böcker och översatte Nobelpristagare till italienska. Skrev för Italiens största tidning. Han var ganska intellektuell. Mm. Så han liksom insåg ju att... Vi har placerats liksom i bottenskrapet bara på grund av bakgrund. Men du behöver inte bli så. Du behöver liksom inte gå och boxas och få huvudet inslaget och börja knarka. Utan de hade liksom drömmar om att vi skulle bli något annat. Och då tyckte jag att... Ja, men farsan hade ju sjungit första åren i Sverige. Italienska slagers för att försörja sig typ 2-3 år när han kom hit.
Jaha, okej.
Okay. Jag bara, fan, jag började sjunga i ett band då, är du nöjd?
Vad sa han då?
Nej, han tyckte det var helt värdelöst. Men...
Det var inget bra. Och han gillade inte bandnamnet heller kanske riktigt.
Nej, han gillade inte musikstilen. Det var bara knarkmusik för honom.
Men om vi säger så här då. Nu, Micke, när du pratar om att du... Alltså boxning och sådär och hela den bakgrunden. Alltså ett KSMB var ju, känner jag nästan som... Rätta mig om jag har fel, men jag kände väl nästan som... Det var ju som en punch i magen när man hörde de här första skivorna. Det var ju som nästan som ett... Som en boxningsmatch i
musikalisk
form, tyckte jag.
Liksom. Det var ju det. Det var ju därför vi tänkte kalla oss för primalrock. För
ja.
Det var ju primalskrik, liksom. Det var ju en form av terapi. Det var ju ett sätt att bli lugn, liksom. Att, fan, jag var ju vansinnig. Säkert flera i bandet med mig. Det var ett sätt att få ur sig aggressionerna på ett lagligt sätt. Och sen var det väldigt, väldigt roligt att få bli uppmärksammad och få applåder. Det var man inte speciellt van vid. Man hade ju bara fått liksom skitjämt. Så att få applåder och bli uppmärksammad, och det kan vara lite farligt för en ung hjärna att få liksom artiklar och en massa människor kommer fram och vill autografer. Det är lite så här, vem fan är jag liksom? Det bara har hänt. Så det är inte så jävla hälsosamt egentligen.
Ja, var du för ung, tror du, när det barkade iväg och att ni fick ett namn liksom och blev lite kända, eller?
Ja, jag vet inte.
Alltså, svårt att säga, det, kanske.
Ja, men grejen är så här, min skolgång var ändå total katastrof. Jag hade ändå gått... Jag gick i gymnasiet 1 eller 2 år, sen flyttade vi till Italien. Och då avslutade jag gymnasiet, sen skulle jag plugga i Italien. Och det var bara ännu rörigare. Och sen så flyttades jag till Malmö där jag bodde inackorderad för att läsa in svenska gymnasiet. Sen flyttade vi tillbaks. Då kom jag in tredje året på gymnasiet i Sverige. Jag hade inte gått i gymnasiet. Det var bara kaos liksom. Så det enda jag gick till skolan för, det var bara matsalen.
Ja, maten där. Ja, ja.
Ja, det var liksom enda anledningen att jag gick dit. Okej, de har en matsal, så jag går dit och äter.
Men...
Sen sket jag fullständigt i skolan.
Massa polar och sånt i skolan då, eller hur?
Nej, alltså man blir ganska... Jo, det är klart man hejar, men jag var lite ensam för att... Om jag pratar för mig själv. För jag hade just vandrat ut och in i skolan och försvunnit och kom tillbaka. Man har liksom inte rotat sig i någon klass riktigt. Och den klassen jag började i 3 år innan hade gått ut. Jag kom in i en årskurs under mig för jag hade varit borta 2 år. Så alltså, det var svårt att hitta in. Och det var väl en av anledningarna. Dels så hade jag de här kompisarna som också hade sydeuropeisk bakgrund. Det blev lite så här, tja, vi kan hänga ihop liksom. Och sen det här med musiken. Det var ett sätt att göra någonting vettigt. Vi gick till idrotten.
Det är så viktigt för den.
Ja, den största jävla, måste jag säga, största bluffen. Det var ju att är man med i ett rockband... Ja, då kommer det tjejer och hänger som klasar. Ja, tjena.
Var de?
Så,
Vart tog de?
Det var faktiskt ett det.
Ja, det kan ligga något i det också faktiskt, Micke. Ja. Det här med eran, alltså när ni slog igenom och allting, det, ni har ju nästan blivit, och det här kan, det kanske låter så jävla klyschigt här, men ni har ju blivit som ett kultband ju, KSMB. Så här,
för ja, det är jättekonstigt.
Ja, men ni har ju blivit, och jag menar, som jag sa innan, att vad fan, jag växte ju upp mer med era första plattor och Slem i torsken, Brödrost, liksom, det var ju den som gick på festerna.
Ja.
Och, alltså, när breakade ni egentligen?
Ja, det är svårt att säga. Jag tror att vi breakade gjorde vi inte, utan vi mera liksom, vi mera föstes in i någon slags första led av skivbolaget.
Aha, det var...
Jag tror inte att publiken liksom egentligen tog emot oss med öppna armar. Media hatar ju oss. Mm. De skrev ju bara skit om oss hela tiden. Men skivbolaget hade liksom bestämt sig. Och då blir det ju så att det kommer en platta, det kommer pressreleaser, det kommer foton. De ser till att vi åker på turné. De kan alla ställen. Så vi liksom baxades in i första ledet tack vare dem. När vi verkligen blev liksom folkkära och slog igenom. Förutom i en liten krets av de här nya punkarna som var såhär, yeah! Där hade vi såklart alltid en stor vänskap liksom. Mm. Men vi var lite underdogs även där alltså. Det fanns de som var mycket tuffare. Ebba var ju liksom skitcoola och sen Pain och... Aha. Det fanns en massa band som var mycket ballare än oss. Men MLV hade gett sig fan på oss. Men... Sen kom svarta skivan. Rika barn.
Ja, och
den liksom, då blev det så här, shit, folk tycker vi är bra på riktigt liksom.
Ja. Men det var ju också en alltså den skivan, om man lyssnar på dem idag, jag lyssnar ju mycket även idag på de här skivorna och tycker att det är ju sånt himla, alltså från den första skivan eller andra skivan då, man säger så, där blir det ju då, till den här alltså rika barn skivan, alltså det är ju ett jättesnapp. Rent musikaliskt?
Ja.
Eller ljudmässigt om man säger så då? Känns det som också?
Ja. Men det var väl att de satsade mer på oss. Vi tog in blåsorkester från Stampen som stöttade och spelade. Så det var en helt annan produktionsnivå. Sen har det till saken att alltså, när vi började lida då kunde vi ju knappt spela. Och det gjorde ju så gott vi kunde på de här första skivorna. Men när Rika Barn kommer, då har vi ju ändå spelat i stort sett varje dag i ett par år. Mm. Så det är klart att det gjorde skillnad. Liksom. Vi var ju musiker.
Men det här med att skriva låtar och sånt då, Micke. Har ni alla varit delaktiga från början? Eller är det någon, är det liksom Johan som har gjort det mesta? Eller ja, du förstår vad jag menar.
Ja, det där är ju en infekterad diskussion.
Aha,
men,
okay.
men sanningen är så här att i början, allra första början, om vi inte ens pratar om att vi hade gett ut skivor, då var KCMB ett band som snodde låtar rakt av och skrev om texterna till svenska. Mm. Det var liksom så vi gjorde med Charmes Punk Ensemble, med våra första konserter. Alla våra låtar, det var liksom våran grej. Att vi tog punklåtar och även klassiska rocklåtar och skrev om texterna. Ibland så att de rimmade på det att det lät som det de sjöng med helt annan. Satisfaction kunde bli sädesvätska till exempel. Det har inte någon egentlig koppling förutom att det lät lika. Så det var så vi gjorde våra konserter. Vi bara snodde låtar rakt av, lärde oss dem i replokalen och sen satt vi och pillade med texterna och garvade. Och skrev nya texter. Ganska pubertalt liksom. Mm. Sen när vi började förstå att vi skulle göra skivor med MNV. Då började vi göra om låtarna. De vi tyckte var bra. Så att de blev mer våra egna. Så att de inte skulle kunna liksom anklagas för rip-off. Vilket i och för sig var. Men vi gjorde om dem lite grann. Så att de skulle bli våra egna.
Mm. Och det var ingen som sa något om det, utan det funkar liksom så.
Ja, alltså vi gjorde ju om dem tillräckligt mycket så att de blev våra egna.
Ja, just det. Okay.
Men alltså första låten till exempel, det var ju som jag var med och repade och satt och pillade med. Mm. Det var, fan heter den, 1977 heter den det. Och det var ju Jag vill dö. Och den spelade vi rakt av. Enligt... Vi hade inte hört den med Stooges. Vi hade hört den med 999, tror jag det var. Så vi snudde den versionen. Och sen då spelade vi den precis så. Och sen lyssnade vi på texten och typ kopierade texten. Och sen... Det satt faktiskt jag gjorde, kopierade. Det kommer jag ihåg. För jag var satt i replokalen och liksom lyssnade... Och försökte, och inte bara jag, utan vi satt ju alltid och garvade och ropade till varandra. Liksom. Men det var så att jag satt med det därför att bandet höll på att ta ut låten. Så de höll på liksom att ja, men den går så här och den går så här. Då ofta hamnade det på mig och Stefan och Juan att göra texter under tiden. Liksom. Och sen, så texten till jag blev ganska lik om jag minns rätt. Nej, det är 77. Sen när vi skulle spela in den, då tog vi tid och började göra om den. Att men, vi ställde så här, typ samma, men vi gjorde om den lite grann så att den blev vår egen. Och sen minns inte jag, ofta var det ju så att texterna var ganska simpla för att vi skulle ha lättare att komma ihåg dem och slippa att ha textark. Så ofta sjöng vi samma vers tre gånger. Liksom. Men när vi skulle göra skiva, då var det ändå ingen som hörde vad vi sjöng.
Men du och Stefan, ni alltså, jag får ju säga det, det är ju det som är så häftigt, har alltid varit med er, att ni synkar ju så jäkla bra. Och du har ju med den här lite brutala sången, medan han kanske har lite mer finstämt, eller har jag fel där, Micke?
Nej, det stämmer, det stämmer.
Ja, och det är ju det som...
Men vi har ju annorlunda röster liksom, och ja, det matchar, lite annorlunda stil.
Ja, det matchar ju skitbra. Det är lite jäkla snyggt liksom, när ni kör ihop så där, tycker jag.
Ja, jag tycker väldigt mycket om det, och jag kan känna stort stöd från Steppan när vi spelar, därför att dels att inte man behöver sjunga hela tiden, för då ska man dö, liksom. Men också att det ska bli för rossligt om jag var själv, tror jag.
Ja, hur var det i Stockholms Negre då? Då sjöng du bara själv, Mikael?
Ja, och hur gick det? Fick bara. Ja. Nej, det gick. Men jag uppskattar när Steppan är med. Min brorsa sjöng ganska mycket då.
Nej, men det är också sånt där som då gammal punkare inom sådär, så hade man ju liksom, man sökte ju alltid de här lite, alltså det här lite kaosaktiga, och det hittar man ju framförallt i Stockholms Negre, tyckte jag, det här lite brutala, alltså basala grejerna, du vet, som tillbaka. Men det har vi nästan tagit med dig in nu igen, KSMB, kan jag höra. De nya inspelningarna. Ja, men jag tycker det. Så att KSMB idag har ju blivit, är ju så himla mycket mer varierat än vad det var i inledningsfasen.
Ja, oh ja. Men det har ju också att göra med att inte vi vill ha tråkigt.
Ja.
Vi vill göra saker som känns lite kul att prova. Det har att göra lite mer också att vi blir äldre. Man kan inte fara runt som en jävla tomteblås i liksom två timmar. Då skulle man ju svimma.
Man orkar.
Ja, jag kände faktiskt att man ska kanske börja med lite konditionsträning eller någonting. Det tar alltså. Man andas och sjunger, måste man ha luft.
Du sa någonting ganska häftigt också, tycker jag, när vi pratade i telefon innan intervjun här, eller tidigare i veckan här. Det här med låten klockan 8, som du då räknar in det här härliga 1, 2, och sen så kör ni. Att just att det här med att hålla tempot och att alla ska vara med på tåget liksom. Jag tyckte det var ganska bra sagt det där, för det är du som styr låten.
Ja, kan ni precis styra om jag hamnar fel, men men det är det. Alla måste vara med. Så där har vi övat länge. Framförallt från trummis blick, tack. Så det inte är så att jag ska bara ställa om en symbol, utan ge mig en blick. Och sen är alla med på samma sätt. Men vi har ju spelat så mycket så att ibland känner jag lirade en del hockey i min ungdom. Där är man också väldigt mycket så här. Alltså, man måste liksom ha någon slags blick för hela planen. Var är han? Var är han? Var är han? Var kan jag passa? Var är den som kommer bakom? Var? Och lite så är det på scenen. Att okej, nu verkar det som att Poppe har trasslat in sin sladd. Då backar jag när jag inte jag sjunger refrängen och plockar bort den från hans fot. Och sen går jag fram igen. Och sen, alltså, det, man måste ha liksom blick för hela planen.
Det har det. Det var jag sett.
Ja, det har vi lärt oss liksom. Att man ser alla hela tiden. Annars skulle man dessutom få, när man viftar med armarna skulle man lätt få en arm avslagen av en gitarr. Det vet väl du att det är ganska trångt liksom.
Ja, ja. Jag har väl fått någon cymbal i huvudet någon gång också. Så här, du vet. Man står så jäkla nära trummorna som man liksom, upp, ja. Där kom cymbalen. Ja.
Ja. Men den vanligaste skadan jag har fått, det är tänderna faktiskt. Alltså man har mikrofonen mot munnen och sen är publiken som sopar till mittstativet.
Ja.
Så det är liksom bara... Du... Så jag har varit många gånger hos tandläkaren och slipat framtänderna för att de splittras lite grann liksom.
Ja, men du har inte bytt av med tänder fullt ut liksom? Så att du...
Nej, det åker liksom små flisor som blir jättevassa. Så slipar de liksom så blir rund igen.
Det här med att ni har funnits i några upplagor, Micke, också. Ni har, alltså, jag försöker hitta här nu. Ni la ner 93?
Ja, kanske.
Avandan, och sen så återbildar ni och sen så... Den sista varianten, jag tror ni har funnits i tre olika omgångar vad jag kan läsa mig till dem.
Ja, det tror jag. Någonting.
Och har du alltid varit, när ni har bildats igen, har det alltid varit, ja det är klart att vi gör, eller har det varit vissa, att du har känt att nej, vad fan, så vi drar igång det där för igen nu då? Det finns ju annat man kan göra i livet liksom, eller så.
Nej, men det har funnits anledningar som har gjort att man har känt att ja, vi kör.
Ja.
Första gången vi la ner, det var ju, det bara blev så, jag hoppar ju av egentligen. Och sen fortsätter de ett tag och sen stannar hela tåget liksom. Men det som, och vi hade inga tankar på att återförenas alls, men det som hände, det var att våran gamla basist Matte ringde faktiskt och sa att en ganska dramatisk historia han berättade. Han hade ju också slutat i KSMB efter de första vilda åren liksom. Han var inte med på de här glansdagarna, kan man väl kalla dem. För han ville gå på universitet och utbilda sig, och det gjorde han rätt i kanske. Så han ringde och sa att kan inte vi, jag skulle hemskt gärna vilja träffa hela bandet och göra en konsert. Därför att jag har fått veta att jag har en hjärntumör och jag ska opereras. Och risken är ganska stor att jag kanske inte grejer det. Så jag har en önskan att kan inte vi ses, för det var väldigt, väldigt lyckliga år. Så kan vi inte ses och bara göra en konsert innan jag opereras. För jag vet inte hur jag blir efter. Jag kanske blir döv, blind, jag vet inte. Och då var det bara så här, ja, självklart. Det handlar liksom inte om musiken eller bandet, utan det var så här, men, vad fan, det här är större. Livet är större än allt annat. Så då så var det bara så här, ja, vi är på. Så vi repar in det här. Och så kör vi. Alla hoppar väl på, tror jag. Johan vill inte vara med. Jävligt oklart varför. Så det går jag inte in på. Det får han berätta. Men han ville inte vara med. Vilket var sorgligt faktiskt. För det var ju ingen... Jag menar, det var ju bara för Matte liksom. Det var lite ställ prestige åt sidan. Ställ allt åt sidan. Kom igen, vi gör det här för en vän. Så då bokade vi den. Och då kom Happy från Incest Brothers. Köttgrotten och han, vi kunde inte så mycket om musik så länge. Han sa, jag kan boka konsert på Trebacka där vi brukade lira förr i tiden. Och sen kom han tillbaka och sa, det är slutsålt. Kan jag ta en dag till? Vi bara, ja okej, okay, när vi ändå kör. Så han, ja, det är slutsålt på en timme. Bara, ja, och så till slut blev det att han bokade, om jag minns rätt, 8 konserter på 7 dagar. En var matiné, en söndag tror jag. För mindreåriga, så de fick komma in.
Men då kan man ju också säga att det syns det ju och märker man ju där. Och även idag tänker jag att det finns ju ett sug efter er. Alltså folk saknar er. Folk vill liksom se er, höra er igen. Och jag menar, ni håller ju på i allra högsta grad nu med. Märker ni av den? Ni ska ju lira... Idag eller imorgon, eller? Ni ska ner till Göteborg?
Vi ska till Göteborg imorgon.
Ja, men märker du ni av den när ni står på scen att det finns ett tryck?
Ja. Ja. Ja, ja, det är jätteroligt. Det är alltid svårt att förstå och analysera var vi står. Men ja, det är det. Och det ringer liksom... Jag blir väldigt rörd alltså, när det ringer folk till mig och säger så här... fan, vi vill komma, vi ska stå på cirkus på söndag. Då ringer hon och bara, men Micke, hjälp oss, vi har en grabb som är rullstolsbunden och nu har alla rullstolsplatser sålda. Vi kan inte komma in liksom. Jag bara, åh. Och det är, man försöker hjälpa till, men det är också en signal om att, vadå, är vi så viktiga liksom? Mm. Det är både konstigt och hedrande faktiskt. Det är ganska konstigt också.
Det här med det politiska då, för alltså, finns väl egentligen inget band, eller det finns det väl, men ni är väl en av de banden, ska jag säga rättare sagt, som har varit, ni har ju alltid den här politiska sidekicken, eller vad säger, ni har ju alltid en liten känga över till hit och dit sådär, och med underfundiga texter. Alltså, har det alltid varit så att ni har liksom sneglat lite på hur fan ser det ut i samhället egentligen? Det här behöver vi ju ta upp liksom, texter och sånt.
Från början tror jag att det var att vi berättade om våra egna liv. Sen hade vi en period som jag skäms lite grann över ibland när jag hör texterna, där vi liksom lajvar industriarbetare, eller vi liksom låtsas, vi är teater, vi har aldrig levt i livet. Då hade vi väl hört lite mycket politisk progmusik och ville liksom sjunga om det som vi inte hade upplevt själva. Så vi låtsades. Vi trodde vi visste hur det var liksom. Det kanske vi gjorde bra, men det var hur som helst inget vi hade upplevt. Men däremot när vi sjunger om liksom förortens villkor och hur det var att vara ung då, det var ju väldigt sant. Det var så vi upplevde det. Om det stämde, det vet jag inte, men det var så vi upplevde det. Det var väldigt, väldigt från hjärtat.
Så de två första skivorna, och kanske mer ändå, det är liksom det är äkta?
Ja, i högsta grad.
Ja, precis. Ja, ja. Nej, det är...
i högsta grad. Ja. Sen bytte vi influenser inför att vi skulle spela i Rika Barn. Då började vi lyssna på all möjlig musik. Vi lyssnade ju mest på liksom hardcore punk i början. När vi skulle göra skivor i alla fall. Sen inför Rika Barn, då började vi lyssna på allt möjligt. 602, som är kanske ett av våra paradnummer där, den kom ju strax efter att Born to Run hade kommit ut, som inte var så där vansinnigt, alltså Springsteen var inte så vansinnigt känd. Det var han, och så kom 1999 ut med Prince ungefär samtidigt, och hängde i skivaffärsfönstret. Och Born to Run, vi jobbar ju alltid enligt den modellen. Så rakt av och sen gör om till vår eget.
Ja, det har alltid gjort.
Ja, så Born to Run blev 602. Så hela den här är liksom bam, 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 bam. Den är liksom en down, 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 down.
Men du, alltså jag har ju varit lite dåligt då på att lyssna på de här senare skivorna, Micke. Men jag får säga att den här, alltså, Ond Saga till exempel. Det heter den väl, va?
Fan, den är bra.
Ond Saga, ja precis, där har vi den. Ja, den är skitbra. Alltså, men jag har missat den. Jag hoppade direkt upp till den sista plattan här. Bröderna Bengtssons hatt och mussfabrik. Så jag missar de här mellanplattorna.
Men nu kommer frågan. Varför heter den Bröderna Bengtssons hatt och mussfabrik?
Då vill jag ha... Varför heter den där?
Ja, det är ju gåtan som man ska försöka räkna ut.
det blir som en liten bok med en gåta i. Ja. Men
Bröderna Bengtsson, det kallade ju vi oss i början.
Ja.
Vi ville inte ha namn, för vi bytte medlemmar och kom och gick, och vi tyckte att det var så här, nej men vi är som landslaget i hockey, det är inte så jävla noga vad vi heter, det är siffran, vi byts ut ibland liksom. Så vi kallade oss Bengtsson, hela gänget.
Okay.
Men det finns en känd konstnär som man väl kan kalla för en underdog-arbetarkonstnär som heter Bengtsson.
Oh. Okay.
Och han gjorde en tavla som heter Hatt och mössfabriken. Och den tavlan skildrar hatt och mössor. Alltså Hatt och mössfabriken, det är gammal söderslang från Stockholm. Och Hatt och mössfabriken, det är skolan.
Okej.
Okay. där tillverkades förr i tiden, du vet, hattar och mössor i politiska uppdelningar.
Ja, precis.
Så där, det, skolan, det var hattar och mössfabriken. Där tillverkades klasskillnaderna.
Aha.
Och Bengtsson gjorde en tavla som heter hattar och mössfabriken. Med ett hus på. Och i ena hörn, allting, han gjorde två tavlor. De är lite olika. Ja. Det enda som består i båda, det är att det är ett litet hakkors i ena hörnet.
Aha.
Den är klar hela tiden.
Ja.
Så Bröderna Bengtssons hatt och mössfabrik, det här skivan är en hyllning till våra lärare. Till vår skola. Vår undervisning. Musikerna som vi inspirerades av. Som vi lärde oss spela av.
Häftigt. Vilken härlig story. Alltså skithäftigt. Då har man fullständigt koll på innebörden i namnet. Yeah.
Och så fick alla i bandet säga en eller två låtar.
Ja.
Så här, när du började lira, första gitarren, när du var så här, nu kör jag det här, jävlar. Mm. Vilken låt var det? Liksom?
Ja, ni fick en fråga.
Ja, så fick alla lämna in så här, den här. Liksom.
Okej.
Okay. Lincoln, klaviaturkillen, han kom med mördare, blev det.
Mm.
Han bara, den här var första jag lärde mig lira med min gäng när jag var med min första lilla pumpan. Ja, men fan, den kör.
Kul. På den här skivan så har ju jag tycker ju, alltså Delirium är ju bra. Jag gillar ju den. Delirium, jag tycker han är bra.
Han är det gillar jag också.
Ja, han är skitbra.
Den satt ju upp lite textet ut på tåget till någon koncern och fan vad roligt jag hade.
Men du, Micke, tiden drar iväg lite grann. Men jag tänkte, nej det är ingen fara. Kan vi inte avsluta den här trevliga intervjun med just den låten Delirium? Eller vad tror du?
Jag gör det. Texten är så jävla skönt att skriva. Därför att han som är personen i Delirium, han är ju lite liksom koko. Så att han kan sjunga lite grammatiskt fel utan att det gör något. Och det är så jävla lätt att skriva en text då, när man tillåts skriva lite fel.
Varför låter han den då någonstans? Ja, ja, det låter härligt.
Ja.
Du, Micke.
Ja, men kör på då.
Ja, men du, tack så mycket för den här trevliga intervjun. Och då kör vi den här låten.
Ja, ha det fint. Samma. Hej. Hej.